Härligt att få vara här idag. En stor ära för mig att få prata här idag. Och det var så att Daniel han ringde mig och frågade mig och jag blev jätteglad över det. Och sen sa han, ja men vi har ju den där mötesserien och du ska prata om det sjunde budet. Du ska inte stjäla. Och då tänkte jag spontant, oj vad bra, det enklaste av alla bud. Jag fick det enklaste. Det är ju ett sådant självklart bud. Alla är överens om det, eller hur? Stöld är inte bra. Och den här självklarheten, den syns också i bibeltexten. Medan bud som du ska helga vilodagen förklaras mycket mer ingående. Varför och hur man ska göra det. Så står det sjunde budet för sig självt. Du ska inte stjäla, punkt. Enkelt. Mycket svårare är det ju också med bud som har med den inre inställningen att göra. Ni vet om den sista buden som handlar om att man inte ens ska ha begär till något som en annan äger eller hur den lever. Det är ju mycket svårare att jobba med sin inställning. Men det sjunde budet är konkret, det är handlingsorienterat. Gör det bara inte, stjäl inte. Och när jag läser de 10 Guds bud efter varandra i sin ordning så kan jag ertappa mig själv med att jag läser lite snabbare det sjunde budet och att jag tycker att jag kan haka av det, check. Jag är ingen tjuv. Så bra, det kunde jag i alla fall checka av. Och jag hoppas att ni anar att jag kommer problematisera den där känslan. Det sjunde budet är nog kanske ändå mycket svårare än man anar i början. Som alla andra bud, och det sa ju också Elin, är Guds bud uttryck för Guds goda vilja. För Guds tanke om att människor ska kunna leva i gemenskap med varandra, med förtroende till varandra, tillit till varandra. Och alla som någon gång har blivit drabbad av stöld, det är säkert en del här som sitter, kan intyga hur mycket det påverkar en. Det är inte bara pengar eller en sak som har försvunnit. Det går mycket djupare den där skadan som stöld gör. Jag har nog haft tur under livets gång. Det var bara en gång jag drabbades av stöld. Och det var på en semester, det är också klassiker. Och då var det på den tiden när man fortfarande hade med sig en kamera. En sån liten, den hade inte mycket värde. Men jag blev alltså av med den där kameran. Och jag minns hur mycket känslor det ändå väckte. För det första så kände jag mig så dum att jag inte kunde bättre ta hand om den där kameran. Att jag inte bad närmare kroppen. Sen kände jag mig sårad också på något sätt. Att någon hade tagit något som var mitt. Jag blev stressad och så blev jag rädd för att bli drabbad av flera stölder. Resten av semestern så var jag så misstänksam att ingen kom nära mig och kunde stjäla något mer. Och jag kan bara ana hur jobbigt det måste vara när man blir rånad. Eller när det sker inbrott i ens hus. Alltså den där rädslan och misstänksamheten, det sitter nog kvar i en länge då. Och det är kanske ju det där värsta, att det väcker rädsla och misstänksamhet. Och förekommer det mycket stöld i ett samhälle så minskar förtroendet och tilliten till varandra. Man blir ängslig, man håller tajt i sina ägodelar. Och jag vill inte leva i ett samhälle där man förvandlar sitt hem till någon sorts fästning med lås och gallrar och murar. Jag vill kunna ha ett öppet, välkomnande hem. Och jag tyckte redan att det var svårt att lära mig att låsa ytterdörren när vi flyttade från Jämtland, från landsbygden där ner till ett villaområde i Skåne. Jag fick verkligen, ja, nej, men här ska man låsa ytterdörren. Jag är lite naiv, jag vill helst inte bekymra mig över sådant. Gud vill att vi ska leva i tillitsfull gemenskap med varandra. Därför det sjunde budet. Det är verkligen ett gott bud och ett viktigt bud. Men eftersom människan är som den är, så förekommer stöld ändå. Och jag funderade över vem som egentligen nämns som den första tjuven i Bibeln. Först tänkte jag på Jakob och det med när han lurar sin bror. Han tar den där välsignelsen ifrån honom när han lurar sin pappa. Och då tar välsignelsen som egentligen tillhör sin äldre bror Esau. Men det är inte riktigt stöld, det är något däremellan. Men den första som nämns, alltså att det står att den personen stjälar, är hans hustru, Rakel. Hon stjäl med sig sin faders husgudar när de ska resa iväg. Jag antar det var små skulpturer som pappan då ägde, Laban hade. Och bibeltexten är ganska diskret över hennes motiv. Man kan ana att det även innebär ett brott mot första budet. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och händelsen med Rakel och Labans husgudar utspelar sig långt innan Moses får de tio Guds bud. Men redan här är det tydligt att Rakel vet att hon egentligen gör fel. Och hon försvarar sitt beteende och hon säger att, ja, i meningen att hennes far i första hand har utnyttjat och lurat Jakob. Och det stämmer ju också. Och att både hon och Lea har rätt till en andel av sin faders ägo. Det är en ganska lång berättelse, ni kan läsa om den i första Moseboken 29-31. Väldigt spännande faktiskt. Och jag tyckte det var så intressant med hur Rakel argumenterar här. Det återspeglar något mycket allmänmänskligt. Att man försvarar stöld med att man jämnar ut en orättvisa som man tidigare har blivit utsatt för. Och det är ett tidlöst argument som finns än idag. Det gick förresten bra för Rakel. Hon kom undan med det. Det står ingenting om att det hade några följder. Så vi vet inte. Ett stort tema idag i samhället idag är ju det med telefonbedrägerier och nätbedrägerier. Och man kan säga att en telefonbedrägare bryter både mot det sjunde och mot det åttonde budet. Man ljuger och bedrar för att kunna stjäla någonting. Och följderna är ju stora och hemska. För det första för individen som har blivit drabbat, men också för samhället i stort. De där bedrägerierna är en stor samhällsfara. Mycket i ett samhälle bygger på att man kan lita på att ett brev eller ett meddelande man får är äkta och kommer från personen som står som avsändare. Och jag hörde i ett radioprogram, och det var faktiskt helt nytt för mig. Jag hörde om några städer i Västafrika där det finns stora företag. Professionell organiserade firmor som ägnar sig åt nätbedragerier. Och då är det ganska mycket också romansbedrägerier. Och de där bedrägerierna riktar sig mot personer i USA och i Europa. Och det finns en hel subkultur med en egen musikgenre kring de där bedrägerierna. Man skryter om att man har tagit av de rika. Och man rättfärdigar sin kriminella verksamhet med att intäkterna är ett skadestånd för slaveriet och för kolonialismen. Så återigen försvarar man stöld med att säga att man jämnar ut en orättvisa som man tidigare har blivit utsatt för. Och det där radioprogrammet, det väckte otroligt mycket tankar i mig. För det första blev jag förfärad över den där hänsynslösheten. Men jag kunde inte heller låta bli att fundera över tjuvarnas argument. De upplever sig kanske som en sorts Robin Hood. Världen är orättvis och resurserna är ojämfördelade. Och några av de där gärningsmannen, jag antar de där små fiskarna, de har kanske inget annat val. Det är lätt att hålla sjunde budet när man har allt man behöver. Och när man har stora möjligheter att köpa saker. Men det finns människor som lever i en fattigdom som vi knappt kan begripa. Som lever med starkt begränsade möjligheter. Och som ser bilder och filmer av ett liv i överflöd någon annanstans. Då kanske i Europa eller USA. Och då kan man försvara inför sig själv och inför andra att man bara tar sin andel i en orättvis värld. Så vi ska vara försiktiga med att döma. Själva handlingen att stjäla, det kan vi fördöma. Vi vet, det är fel. Men vi ska vara försiktiga med att döma människor som bryter mot budet. Och ni vet vad Jesus sa om att döma. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas. Och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Världen är komplicerad. Och man har ju känslan att den har blivit mer och mer komplicerad de senaste decennierna. Och vi alla har del i orättvisa strukturer. Vi kanske inte stjäl medvetet från andra. Men hur ofta köper vi inte billiga produkter från länder där människor lever i fattigdom och förtryck? Och det finns fortfarande slavarbete i världen. Hela familjer som är slavar och som sliter. Hur ofta tar vi inte omedvetet tanklöst nytta av andra människors billiga arbetskraft. Av människor som då berövas sina livsmöjligheter, sin tid med familjen, som berövas sin hälsa. Världen är komplicerad och det finns många skadliga, skyvaktiga strukturer. Och vi gör gott om att med all ödmjukhet fundera över vår egen del i det. Så sjunde budet kan man inte ta med en klackspark som jag tänkte i början. Det är mycket allvarligt. Och jag kollade vad Martin Luther sa om sjunde budet. Han har ju så underbara förklaringar till varje bud i sin lilla katekes. Och där skriver han: du skall inte stjäla. Vad betyder det? Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar och ägodelar, eller med falska varor och svek drar dem till oss, utan vi ska medverka till att hans inkomst och egendom förökas och skyddas. Så det är mycket mer omfattande än att bara låta bli stöldverksamhet. Och det är ingen slump att Martin Luther börjar förklaringen till varje bud med att du skall frukta och älska Gud. Han kopplar de 10 Guds bud till Jesu bud, till det största budet, dubbla kärleksbudet. Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Ja, det är det största och vackraste och svåraste bud av alla. Som vi varje dag behöver arbeta med. Som vi alltid behöver sträva efter. Och om man i det ljuset då förstår det sjunde budet, blir det så mycket större. Då blir det en förmaning om att verka för en mer rättvis värld. Att hjälpa andra människor till sunda, hållbara livsvillkor. Det är också en förmaning om att verka för en mer hållbar värld. Jag tänker vad vi gör med miljön. Hur mycket vi tar av jordens resurser. Mycket mer än vi egentligen behöver. Det är också någon sorts av stöld. Vi ska verka för en bättre värld utav kärlek till Gud och till medmänniskan. Det där ordet tjuv förekommer i Bibeln faktiskt i två helt olika genrer, kan man säga. Å ena sidan ju i lagtexter kring budet och kring vad man ska göra när man hittar en tjuv och så vidare. Och sen å andra sidan i texter om Herrens dag, om domedagen. Ett helt annat sammanhang. Fem olika texter i Nya testamentet pratar om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Alltså oväntat. Och att vi därför ska hålla oss vakna. Vi ska hålla oss vakna, vi ska hålla vår tro vaken. Vi ska jobba vidare med den och värna om vår relation till Gud. Och jag tänker att budorden, de hjälper oss att hålla vår tro vaken. De hjälper oss att rannsaka oss själva och att verka för ett gott samhälle där människor kan lita på varandra och kan känna sig trygga. En god gemenskap som Gud i sin godhet önskar för oss. Och när jag pratar om det sjunde budet så kan jag inte heller låta bli att prata om rövarna på korset. Alltså om de två männen som korsfästes bredvid Jesus. Rövarna är visserligen den gamla benämningen. I grundtexten och i den nya översättningen står brottslingar eller förbrytare. Men vi kan nog utgå ifrån att de där männen har brutit många lagar och bud. Det sjunde antagligen inbegripen. En av dem medger: vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han, och då menar han Jesus, han har inte gjort något ont. Och sedan följer det där korta men så innehållsrika samtal mellan rövaren och Jesus. Ett samtal som visar så mycket om Jesu kärlek och hans vilja och förmåga att förlåta. Förbrytaren säger: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar: sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. En underbar text, en av mina favorittexter, säkert många av er också. Det ligger så mycket tröst i de orden. Den där förlåtelsen som Jesus ger. Budorden uttrycker Guds goda vilja och vi gör gott i att sträva efter att hålla dem. Vi ska sträva efter att växa i kärlek till Gud och till våra medmänniskor. Men vi brister ju om och om i den strävan. Vi bryter mot kärleksbudet eller någon av de tio Guds bud, mot det sjunde budet. Kanske inte så ofta som fullbordat tjuv, men desto oftare som tanklös konsument som upprätthåller världens orättvisor. Så vi alla behöver Guds förlåtelse. Och vi kan lära oss av rövaren på korset att också längta efter Guds rike. Budorden de tillhör världen. Men i Guds rike då behövs de inte. Sjunde budet tillhör världens ordning med ägande, med pengar, med att vinna eller förlora. Men egentligen är det ju så. Egentligen äger vi ingenting. allt vi äger har vi fått till låns från Gud. Ni känner Jobs kloka ord. Naken kom jag ur min moders liv. Naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog. Lovat vara Herrens namn. Vi äger ingenting. Allt vi äger har vi fått från Gud. Även våra liv. Och det är en ganska allvarlig tanke, men också befriande. Vi kommer från Gud, vi återvänder från Gud. Och den där tanken hjälper oss också att rikta vår längtan mot Gud, mot Guds rike. Samla skatter i himlen, säger Jesus. Där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Tänk att ha sitt hjärta helt och hållet hos Gud. Det finns ju så mycket som stjäl vår uppmärksamhet. Men den djupa sanningen är att vårt hjärta, våra liv, allt är i Guds kärleksfulla händer. Och inget vi äger, inget vi vinner eller förlorar kan ändra något på det. Allt är i Guds kärleksfulla händer. Låt oss be. Tack Gud för din kärlek och tack för din vägledning. Tack för din goda vilja som vi ser i budorden. Tack för att du vill hjälpa oss att leva våra liv på ett rätt sätt i gemenskap med andra. Och vi ber dig att du hjälper oss att leva uppmärksam gentemot vår nästa, de som är nära och de som bor långt ifrån oss. Hjälp oss att förstå den här komplicerade världen lite bättre och att ta ansvar för den. Och tack för din förlåtelse, tack för att vi får börja om varje dag på nytt i det. Och att du hjälper oss i vår strävan. Och hjälp oss att längta, att rikta vår längtan till dig och till Guds rike. Till gemenskap med dig. Och Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Amen.